Florence Price, hon skriver ju hela den här symfonin för att hon har brutit foten. Alltså, för att det är då hon får tid.
Ja, men det där är ju tonsättares vanliga problem. När ska de hinna skriva?
Vad ska du göra när du bryter foten?
Jag var inte beredd på frågan. Jag kommer inte skriva några symfonier. Jag är så glad om jag kan sitta hemma och lyssna på CD-skivor och se en film.
Tur att inte Florence Price gjorde det. Hej Johan!
Hej Lolo!
Och hej alla som lyssnar. Välkomna till Mästerverken. Det här är programmet där vi guidar till klassisk musik som alla borde höra.
Mm, verkligen.
Det här är ju avsnitt nummer 100.
Hur gick det till?
Ja, inte var det mitt fel.
Nej, det är otroligt.
Men hur många mästerverk finns det egentligen? Alltså hur många kan du plocka fram?
Många, ja, vi behöver inte oroa oss. Vi kan hålla på med det här till pensionen.
Jag vill gärna det faktiskt.
Ja, samma här.
Idag så är det Florence Price första symfoni.
Ja, det är ett viktigt verk skrivet av en svart kvinna född 1887 i den amerikanska södern.
Ja, just det här med att hon är svart, hon skriver ju flera gånger, massa brev skriver hon till folk, där hon försöker få olika dirigenter att ens titta på hennes noter. Och det verkar som att efter några år så skriver hon liksom, ja, jag vet, jag har två handikapp. Jag är kvinna och jag är svart. Kan ni ändå bara titta på de här och titta på min kompetens helt enkelt?
Mm.
Men det här stycket kommer ju ändå spelas av en av de allra största orkestrarna i USA.
Chicago Symfoniorkester, uruppföraren 1933. Och det är ju liksom tydligt i den här musiken hur hon för samman den klassiska traditionen med afroamerikaners musik. Vi hör liksom till och med afrikanska trummor i den här symfonin som då börjar väldigt, väldigt fint i solofagott. Det är häftig musik och får man nog ändå säga en hyllning till en annan tonsättare. Jag tänker på Antonín Dvořák och hans nionde symfoni.
Mm.
Det finns något slags släktskap här.
Det är den nya världen du talar om.
Ja, just det, precis. Det hänger också samman med att Dvořák under sin tid i USA på 1890-talet så vill han ju uppmuntra amerikanerna att hitta sin egen stil i den klassiska musiken. Alltså att man öppnar sig för allt det som alla kulturer som finns där. Alltså all folkmusik, det afroamerikanska, spirituals, det judiska, you name it. Allt som finns i denna amerikanska mylla. Och det är ju någonting som Florence Price ärver efter Dvořák. Men hon gör ju sin grej av det.
Mm.
Men då och då så hör man ändå, man kan nästan säga, ja, det här är Dvořák. Mm. Men det är en annan knorr på den här musiken.
Men när du säger det, att det har en egen knorr, jag tycker att jag liksom, det här är ju väldigt vackert.
Ja.
Tycker jag. Och sen är det ganska långt också. Alltså när jag ett tag tänkte jag på något sätt, men det händer ju inget.
Nej.
Men sen så när jag liksom börjar lyssna så händer ändå saker. Det är som att det rör sig fast mer under ytan.
Ja, precis. Jag tycker, jag fick lite hjälp av att det var någon som sa det i en podd jag hörde nyligen. Inte den här dock.
Nej.
Men en annan. Som liknade den här första satsen vid att just resa i USA på något ställe där man bara ser majsfälten breda ut sig mil efter mil helt enkelt. Och att det på det viset speglar ett djupt, både det här stora wide open spaces men också ett amerikanskt tillstånd liksom, som finns i den här musiken som hon lyckas gestalta.
Det följdes dock dit. Ja, mäktigt.
Mäktigt, och man ser majsfälten framför sig, eller vad det nu är. Man får en känsla av vidder i den här musiken.
Verkligen.
Så är det ju. En komponent som man hör tydligt återkommande i första satsen är ett rytmiskt motiv som helt enkelt består av två korta noter och en lång som får just den här melodin hela tiden. Den är väldigt, väldigt tydlig i första satsen, och det är som att hela satsen vilar i den på något sätt.
Mm. Ja, men det är en rörelse hela tiden. Mm. Men Florence Price skickar ju in den här symfonin till en tävling som vill lyfta, en tävling som speciellt vill lyfta svarta musiker.
Just det.
1932 skickar hon in den och vinner första pris. Och faktiskt tredje pris med en pianosonat.
Ja, det är otroligt.
Ja.
Hon skriver ju faktiskt flera hundra verk. Fyra symfonier, varav tre finns kvar. Fyra konserter också, många solopianostycken, orgelverk, sånger.
Ja, många sånger, eller
hur? Många sånger. Så det är en stor produktion.
Mm. Ska jag dra lite fakta om Florence Price då?
Ja, men det tycker jag. Det har ju snackats väldigt mycket om henne de senaste åren. Jag kommer ihåg, jag tror det var 2018 när första symfonin kom ut, typ första inspelningen. Och sen dess har det ju bara ökat och blivit mer och mer prat om henne.
Hon växte upp i Little Rock i Arkansas i en medelklassfamilj. Pappan är tandläkare, mamman är musiklärare, och hon är också den som hon spelar piano också väldigt bra, mamman, så att hon introducerar Florence till klassisk musik. Och när Florence är 16, då flyttar hon till Boston för att plugga musik på ett väldigt ansett ställe. Du visste vad det heter, Johan?
Ja, det är ju det, New England Conservatory, som ju verkligen är ett sånt här berömt konservatorium.
Och som tar emot svarta elever, ska vi säga. Hon är då en av fyra afroamerikanska elever, men hon vågar inte säga att hon är det ens.
Nej, mamman har väl sagt att hon ska säga att hon är från Mexiko.
Ja, för det är lite säkrare, ja, trots allt. Mm. Men det går bra för henne där, eller hur?
Ja, det gör. Hon är ju vad man får beskriva som en riktigt toppen elev. Jag menar, hon tar dubbelexamen, både i orgel och piano. Och det går som sagt mycket bra. Hon blir ansvarig ganska snart efter sin utbildning, över musikutbildningen också i Atlanta, på ett svart universitet. Och hon har ju faktiskt en karriär inom musiken, så är det.
Mm. Sen så småningom så hamnar hon i Little Rock igen.
Ja.
Det har ju varit ett bra ställe att växa upp på, även för den svarta befolkningen, relativt bra. Men det går liksom baklänges nu.
Ja, just det. Det är de här Jim Crow-lagarna, va?
Ja, den här segregeringen som först, som blir påbjuden och väldigt mycket mer hat. Mm. När pappan dör, då är väl Florence någonstans 25, då tar Florence mamma chansen att passera som vit. Hon ser typ nästan vit ut då. Så att hon tar chansen att ändra sin identitet. Hon bryter med Florence och gifter om sig med en vit man och försvinner helt
och
enkelt.
Och förnekar sitt ursprung, så att säga.
Ja.
Och sin familj.
Och hela sin familj. Ja. Man vet ju ingenting om deras relation, men det måste ju varit viktigt eftersom hon har lärt Florence att spela piano från det ungen var fyra eller något sånt där. Och sen går det bara ut för, och det som gör att Florence, hennes man och hennes barn flyttar därifrån, det är ju att en svart man blir lynchad precis intill där de bor. Mm. Och liksom dragen efter någon lastbil genom det här, de här svarta kvarteren liksom.
Mm.
Då flyttar de till Chicago som en del av en mycket, mycket större rörelse.
Ja, just det. Eller hur? Många som lämnar eller flyr södern.
Ja.
Men i Chicago får hon ju kontakt med en större musikvärld, för det finns ju där. Det är en storstad. Men problem finns det ju kvar i livet, och nu handlar det ju mycket om mot bakgrund av depressionen. Florence man har inte så mycket jobb, han är advokat.
Och, det går bra för Florence, men ja, det går dåligt för
precis,
honom. Och då blir han, det klarar inte han.
Det klarar han inte, han blir våldsam. De skiljer sig när hon är 44, och det är väl som att det ändå, den här skilsmässan också bidrar till att hon kan fokusera mer på musiken. För det är det som händer här i Chicago. Hon är i 40-årsåldern och plötsligt börjar hon skriva stora verk, så som den första symfonin.
Mm. Men ska vi lyssna vidare då på den här symfonin? Nu kommer andra satsen.
Ja, som är så att säga den långsamma satsen i symfonin. Och den börjar med en väldigt vacker hymnmelodi. Man kan tänka att det är en psalmmelodi faktiskt. Som spelas i bläckblåset och därtill i afrikansk trumma.
Den här är ju mäktig, alltså den är väldigt vacker tycker jag.
Ja, det är den. Man får ju nästan en scenisk bild av den här satsen, att vi faktiskt befinner oss i en kyrka.
Mm.
Den här hymnmelodin då som, ja, det är en psalm helt enkelt.
Det, är det en psalm?
Det låter som en psalm, det är ju förstås det Florence Price egen melodi, men den har den känslan helt enkelt.
Hon var ju mycket i en presbyteriansk kyrka som barn.
Just det, så det är hon ju verkligen.
Och spelar också som vuxen mycket i kyrkor.
Absolut, och hon är en utmärkt organist. Och på tal om det så finns det ju faktiskt ett ställe som då ytterligare förstärker det här med att vi är i en kyrka. Det finns en passage här då det låter som att vi har en att göra med en orgeltokata av Bach. Man hör det i stråket.
Wow,
håll med. Du hör de här snabba löpningarna. Det här är precis som en orgeltokata av Bach. Som sagt, Florence Price är organist, så det är inte konstigt att hon får med det här, så att säga.
Nej, ja, det är jättehäftigt.
Sen på slutet av satsen så får hon ju också in ytterligare en association som fullbordar det här kyrkliga, och det är ju klockan. Det ska väl vara kyrkklockor egentligen, men de är ju lite opraktiska. De kan vara väldigt stora.
Kan man inte ta med sig en kyrkklocka?
Precis, de väger flera ton. Så man brukar spela på rörklockor som är vanligt orkesterinstrument. Det fullbordar den här kyrkliga bilden.
Det var ju nära att väldigt mycket av Florence Price musik försvann helt. Det var ju så här att 2009, då var det ett par som köpte en förfallen stuga utanför Chicago. Och alltså den var verkligen förfallen. Det var hål i taket, det var träd som hade fallit ner. Jag tror det var något träd som hade vuxit upp genom huset
också.
Just
det, jag har hört talas om det.
Och sen så hittar de bland jättemycket skräp, så hittar de lådor fulla med noter.
Mm.
Och de är signerade av samma person, alla de här noterna. Och det visar sig då att det är...
Låt mig gissa. Florence Price.
Mahler.
Ja, det. Nej, det är Florence Price. Mm.
Ja, och de har huvudet på skaft. Alltså istället för att bli irriterade över alla de här gamla pappren och slänga dem, så tar det här paret reda på att det är Florence Price musikskatt som de har hittat. Och bland annat så hittar man ju två violinkonserter, eller hur?
Ja, och hennes fjärde symfoni ingår i det här fyndet också. Och det gör ju, alltså den här upptäckten gör ju då, bidrar ju till att det börjar pratas mer om Florence Price. Mm. Hon är inte bara en fotnot i musikhistorien längre, utan de här nyupptäckta verken publiceras, de ges ut på skiva och det startar den här Price-vågen då som vi har pratat om.
Som kommer till Sveriges Radio 2018.
Ja, då pratade vi om första symfonin i musikrevyn för första gången.
Men jag sitter och tänker, jag vill också hitta en skatt. Jag vill hitta en musikskatt.
Mm-hmm.
Jag vill gå upp på vinden nu.
Ja, och hitta någonting. Ja, faktum är att här på Sveriges Radio så kan man nog hitta en hel del faktiskt. Ja. Så att du har chanser.
Jag är på rätt ställe.
Du är på rätt ställe, Lolo. Mm. Du behöver inte be ut några förfallna sommarstug eller så.
Men vad skulle du vilja hitta då? Du har säkert någon dröm.
Ja, men det finns ju mycket. Man kan ju inte liksom veta det egentligen. Men jag tänker bland annat på Mahlers ungdomsverk. Flera som han lär ha kasserat. Som jag skulle vilja hitta. Eller den ofullbordade sista satsen till Bruckners nionde symfoni, som en del musikforskare faktiskt tror var mer fullbordad och att den helt enkelt bara har försvunnit. Tänk om man hittade den.
Och nu har vi kommit in på tredje satsen. Och om jag förstår rätt, Johan, så är det så här att det här är en speciell dans, jubadans, och hennes tredje sats i hennes symfonier är alltid en jubadans.
Det stämmer, det är ju en afrikansk dans, eller rättare sagt en afroamerikansk dans. Men hon faller ju tillbaks på det här traditionella symfoniska konceptet där tredje satsen hos Haydn till exempel är en dans, en menuett. Och hon tar den här jubadansen och lägger den där helt enkelt.
Det är ju väldigt coolt.
Det är coolt.
Ja.
Jubadans.
Jubadans.
Juba.
Den låter ju väldigt glad. Den har en ganska hemsk bakgrund.
Det har du rätt i. Det är ju, har ju att göra med de svarta slavarna i södern helt enkelt. Som från början hade med sig afrikanska trummor, men slavägarna förbjöd användandet av instrument eller trummor för att man var övertygad om att man kunde så att säga skicka hemliga signaler med trummorna om att skapa uppror eller uppvigling via trummorna helt enkelt.
Mm.
Så då tog man bort trummorna, men musiken lever vidare och man fortsätter sin juba dance. Man använder helt enkelt kroppen som ett slagverk.
Man slår med händerna,
ja,
på,
man
kroppen,
med händerna
på axlarna
ja, precis.
Och knäna och sådär.
Just det. Men den här dansen har ju levt vidare på olika sätt. Den är kanske också till och med, sägs ibland vara någon slags försjungare till steppdansen så att säga.
Just det.
Finns olika...
Ragtime har jag hört.
Ja den har varit betydelsefull. Och Florence Price plockar ju då in den i symfoniorkestern där den får bli den här tredje satsen som är en danssats helt enkelt.
Mm. Hon använder ju någon sorts visslor också, eller man hör någon visselljud.
Just det, det är sådana här slide whistles. Det är faktiskt ett musikinstrument som jag har råd med. Jag såg någonstans på någon sajt att det kostar 99 kronor att köpa en slide whistle. Så kan man bli virtuos på det här.
Det är det vi ska göra när vi bryter foten.
Absolut, då kan man utveckla den. Det är väldigt kul, det är ett slags leksaksinstrument kan man ju säga. Men hon använder det ju med en väldig medvetenhet om vad hon vill ha. Vad det är för klangfärg så att säga. Det är väldigt, väldigt snyggt orkestrerat det här.
Mm. Nu kommer vi till sats 4.
Ja.
Och den är också en dans, eller dansaktig i alla fall.
Det är ju en jig, och det är en snabb dans. Och den är ju mycket liksom i benen, och inte, man ska försöka hålla överkroppen så stilla som möjligt. Jag undrar om man hör det här. Mm. Ja, det är lite Riverdance över det där.
Ja,
ja nej, men det låter lite brittiskt, vilket ju är då i grunden. Jag tycker någonting som är originellt, som sticker ut med Florence Price första symfoni, det är ju att trots att hon använder sig av fyra satser, det är det vanligaste, det traditionella, så är det lustigt att de två sista satserna är så pass korta.
Ja.
Och båda är danssatser. Det är någonting klart originellt faktiskt.
Men det är kul att hon blandar ju verkligen det här. Hon, det blir ju inte som en ligering mellan det klassiska symfoniska.
Och den ligeringen är ibland så subtil på ett imponerande sätt faktiskt. Att hur hon smälter samman de här olika influenserna till någonting som är helt eget. Och där man inte automatiskt hela tiden tänker att det där är afroamerikanskt eller det där är det där. Utan det blir någonting som hänger ihop faktiskt.
Det är imponerande.
Det är imponerande. Det måste ha varit hennes vision här.
Ibland känns det ju som att det drar åt jazz, men det blir aldrig jazz riktigt, eller hur?
Nej, jag är lite förvånad över att hon inte flörtar mer med jazzen än vad hon gör. Jag menar, vi har just haft 20-talet och sådär. Jazzen är ju någonting som är extremt... Det är en stor uppfinning i amerikansk musik vid den här tiden. Och det, ja, vi har Charleston och allt det där förstås, men... Det måste ju vara ett beslut som hon gör faktiskt.
Men hon kanske tänker så här, nej men jag är ändå en klassisk musiker.
Alltså, kan vara så.
Jag gör klassisk musik, det är det jag gör liksom. Eller jag gör konstmusik.
Just det.
Jag vet inte.
Vad vet vi?
Och så kommer Bach tillbaka.
Ja, hon kan inte förneka sig som den organist hon är. När hon så att säga inleder... slutet eller den här slutdelen av finalen, det som kallas kådan, så kommer den här Bach-tokatan tillbaks.
Vad är det för inspelning vi har lyssnat på här då?
Ja, vi har lyssnat på en av de stora amerikanska symfoniorkestrarna. Inte Chicago dock, men väl Philadelphia Orchestra. Och orkesterns chefdirigent som är från Kanada, som heter Yannick Nissé-Séguin.
Som tydligen älskar Florence Price.
Ja, han gjorde ju till och med ett stycke av Florence Price på 2026 års nyårskonsert i Wien, minsann.
Men Johan, jag tycker det är lite sorgligt för att hon är ju stor i Chicago, har jag förstått, på den här tiden. Men hon skriver ju ändå, alltså, jag tror det är hundratals brev hon skriver till olika dirigenter, att liksom snälla, lyssna på min musik.
Ja.
Lyssna inte på den som musik av en kvinna eller en afroamerikansk kvinna, utan lyssna på den som bara som musik, eller läs den.
Mm.
Och sen så, när hon till slut... är på väg och ska spelas i Europa, då är hon så sjuk så att hon inte kan åka dit.
Ja, det är ju Sir John Barbirolli, som har den brittiska dirigenten, som har beställt en konsertouvertyr av henne faktiskt, som sen spelas där i Manchester 1951, och då kan hon ju inte närvara, sorgligt nog.
Och sen dör hon bara ett par år senare.
Ja.
Men finns den ouvertyren kvar då? Den här som spelades?
Den är tydligen tyvärr ett av de försvunna verken av Price.
Okay.
Så att, men å andra sidan, det finns ju mycket att upptäcka av henne. Många, många verk som vi har hittat, men kanske fortfarande inte riktigt liksom bekantat oss med.
Mm.
Så det finns mycket kvar att lära känna här.
Alltså, tack för idag. Det har varit väldigt roligt att lära känna Florence Price.
Tack, Lolo.
Du kan alltid gå in i Sveriges Radio-appen, leta upp Mästerverken och trycka på hjärtat så att du får notiser när det kommer ett nytt avsnitt. För det gör det ju snart, eller hur Johan?
Ja, absolut, det kommer fler.
Ha det så bra. Hej hej.
Hej hej.